Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Hallå, hallå. Jag har inte pratat så mycket, man känner min röst inte.
Men vad gör du på dagarna? Ritar du klockor?
Ja, inte bara. Rita klockor är en ganska liten del av min tid.
Ja.
Det mesta blir att egentligen typ marknadsföring, utveckling och hela den biten.
Ja.
Men det är med klockor jag jobbar. Så vi har kontor på Söder, sitter vi gäng.
Men var bor du någonstans då?
Mosebacketorg.
Ja. Flott ska det vara. jag bor också på Söder.
Gör det? Vart då?
Blekingegatan, alltså det blir ju Eriksdalshallen nästan.
Ja.
Men det är toppen för jag har hundar också som man går runt Årstaviken.
Ja, men det är jättefint, jag brukar springa där nere. Så springa över längs Årsta, lite för långt för mig egentligen.
Men det är en bra hundpromenad.
Det kan jag tänka mig.
Välkommen till Kändispodden, säger vi till Niklas Li. Säger man så? Li.
Ja, tack så mycket.
Bachelor Niklas.
Så kan man också säga.
Ja. Men det är väl så du är känd i alla fall?
Ja, verkligen.
Hur har du känt av det här kändiskapet som har kommit? Känner du dig igenkänd?
Det gör jag faktiskt. Det är mest, här i Stockholm så är det mest blickar. Alltså folk kollar och tisslar och tasslar lite. Går ut på krogen och det är lite alkohol inblandat. Då är det många som vågar gå fram. Och det är skitkul. Folk är väldigt positiva, väldigt glada, väldigt snälla.
Fascinerande. Hur har den här resan varit för dig?
Alltså, den har varit väldigt upp och ner. Nu i efterhand när jag kollar på det så är det ju väldigt skönt så att det är gjort. Och jag gjorde det nog förmodligen det bästa jag kunde göra av situationen då. Sen är det vissa grejer när man ser bara, kanske inte skulle sagt det eller kanske skulle gjort sådär. Men det är lätt att vara efterklok.
Ja, och sen så flyter ju allting ihop för det är en lång inspelningsperiod.
8 veckor, så att nonstop varje dag.
Det är svårt att veta riktigt. Men vad man gör.
Ja, verkligen. Sen tror jag tror att jag var ganska naiv innan när jag kom in där och skulle göra det här. Jag tänkte att men det blir lite härlig semester, hitta kärleken och dejta tjejer.
Men hur hamnade du i den här soppan?
Det var en casting tjej som heter Beatrice som skickade ett sms till mig. Och det här var dagen innan sista castingdagen, alltså finalcastingdagen. Så att de var ju i princip färdiga. De hade väl valt ut så här 3 stycken emellan de här 3 det står mellan. Och sen kom hon nog att tänka på mig, skicka ett sms och bara, hej, vi har en grej på gång. Kan inte du komma in och träffa oss? Så då åkte jag iväg dit. Jag visste inte riktigt vad det var, utan jag åkte dit och träffade henne och hon presenterade upplägget på Warner. Och så sa hon att, men vi vill att du kommer imorgon och träffa kanalen också. Jag tror att de kommer vara riktigt intresserade av dig. Och då drog jag hem, jag hade inte sett Bachelor innan. Jag började med att liksom sätta på, googla typ så här, Bachelor. Så fick jag fram Bachelor Sebastian från förra året.
Okay.
Då vart jag lite nojig, för det hade inte gått så jävla bra för honom, va?
Nej, jag följde inte riktigt den säsongen. Det är faktiskt första gången som jag ser.
Ja, det är så. Ja.
Men det har varit så mycket i media också som har gjort att man blivit intresserad.
Ja.
Och det har varit rätt mycket, inte rabalder, men du har ju också synts på ett annat sätt.
Ja, ja.
Sådär.
Men det som hände då var att jag skrev ett sms till dem och sa att nej, jag hoppar det här. Det här gör jag inte. Så att jag ställde, och det gjorde jag bara en timme innan mötet på fredagen. Mm. När liksom TV4 satt där och väntade liksom tre högsta hönsen därifrån. Men då övertalade de till mig till att nej, men kom in och bara träffa oss. Du behöver inte bestämma dig nu. Och sen var det en timme.
Då fick de sen casha en del för att du skulle vara med då?
Ja, nej, men jag berättade lite så här bilden hur jag hade det i mitt huvud. För jag har sett amerikanska Bachelor för jättemånga år sedan. Och då sa jag så här, men jag trodde man skulle komma på en helikopter och presentera så att man skulle vara dold. Att man inte fick. De, ja, men vi fixade. Fixade, du får vara dold. Du, vet, alla de här kraven som jag hade då, bara, löste de. Mm. Sen sa de att om vi lägger fram ett kontrakt nu, signar du då?
Ja. Du känns ju ändå fantastisk. Som tv-person. Men de måste ju antingen haft panik eller så blev de helt kära i dig.
Det kanske var så här jättekass alternativ.
Ja, vet du vilka det var?
Ja, ingen hade du aning. Någon? Jag vet att det var en, det här kanske jag inte får säga. Nej, jag säger det ändå. Det var en kille som hade en flickvän. Okay. Och sa att men blir jag tagen så är jag slut med henne bara.
Aha.
Det är ingen bra Bachelor.
Nej, det...
Om det är sådana jag stod emot, då förstår jag att de vill ha mig.
Men hur själv då? För att när man tittar, om man bara ser liksom utifrån, så är du ju liksom snygg, du är framgångsrik, du är typ rik, eller alltså du är inte barskrapad. Och vad är problemet? Eller jag ska inte säga så, men varför har du ingen tjej då? Och varför söker du i tv?
Jag tror jag har aldrig haft problem egentligen att få en tjej på det sättet. Det har väl gått ganska enkelt för mig. Sen har jag haft också bra tjejer tidigare. Jag tycker alla mina ex har varit fantastiska.
Mm.
Men det har egentligen inte varit rätt timing då. Det är väl det. Jag har inte varit redo för det här nästa steget. Egentligen alla mina förhållanden har varit så här 3 år. Och då kommer man till en punkt när man så här, ska vi skaffa barn? Typ så. Men nu, då började jag verkligen komma till en punkt där jag kände så här, nu är jag redo.
Mm.
Och samtidigt får jag det här erbjudandet som bara läggs framför mina fötter.
Mm.
Och det är så här, varför ska jag inte göra det?
Nej.
Jag är ju inte så här, jag är ingen fegis.
Nej.
Jag kommer ångra mig säkert om jag inte gör det. Och när jag är så här 80 år och ser tillbaks på det här, då vill jag kunna, vet, säga till mina barnbarn och bara, kolla vad galen farfar var.
Ja. Men i programmet så var det någon tjej, jag minns inte vem det var, som frontade dig under en dejt. Som sa någonting om varför du gjorde det här, om du hade något dolda motiv med... För du är ju en framgångsrik entreprenör också. Om det var för att du typ ville bli känd.
Ja, jag tror det var någon som frontade och frågade om jag gjorde det för att göra reklam för, för mina klockor.
Okej, så var det.
Då sa jag till henne att det är, alltså, jag säljer klockorna över hela världen. Sverige är en ganska liten marknad för mig egentligen. Skulle jag lägga ner så här många månader av mitt liv på det här, så alltså, i slutändan förlorar jag på det marknadsföringsmässigt. Det är klart att det ökar försäljningen i Sverige och det har det gjort, vilket är jättekul. Men utomlands har det ju stått stilla eller sjunkit för att jag inte kunnat jobba tillräckligt mycket. Och det är inte bara under inspelningsperioden utan även under hela liksom, hösten så har det här tagit så mycket tid från mig.
Mm.
Så att jag, alltså, marknadsföringsmässigt för mina klockor har jag nog i slutändan förlorat på det.
Ja. Det här sänder vi, eller vi släpper upp det här avsnittet efter sista avsnittet. Så vi kan ju ändå prata rätt öppet om lite vad som... Ja, men hur står det till med kärleken idag, om vi säger så?
Alltså, nu vet ju alla att jag valde Johanna.
Mm.
Och ni vet också hur det gick efteråt. Att egentligen så, vi började träffas efter programmet. Hon bodde i Palma, jag åkte dit. Vi hade det bra, men vi gled ifrån varandra under sommaren, helt enkelt. Och vi har ju bott ifrån varandra hela hösten. Hon har bott i Palma, Frankrike, och jag har bott i Stockholm.
Mm.
Så att vi har inte kunnat sätts. Vi har hört under hösten. Mm. Vi har faktiskt pratat om, vi har ringt varandra. Hon ringde mig för några månader sedan och då sa vi att vi skulle försöka igen.
Mm.
Att, men fan, det här är... För när vi såg varandra på tv var det så här, men det här är för dumt för att kasta bort. Vad gör vi? Mm. Lite sådär. Samtidigt, det där var några månader sedan och nu har tiden gått igen och det liksom brinner ut i sanden. Mm. igen.
Men det som rann ut i sanden, var det liksom bara avståndet och sådär? Det har inte varit ett stormigt... alltså ni har inte haft det stormigt när ni var det där lilla ihop. Utan ni har liksom inga hard feelings så, eller?
Nej, när vi var ihop, när vi träffades var det alltså jättebra. Mm. Det var grymt. Det är bara egentligen när vi var ifrån varandra som det var dåligt. Mm. Vi hade ganska svårt med liksom kontakten. Båda vi är skitdåliga på att höra av oss. Mm. Ingen bra på att ringa eller skicka sms. Jag fick ju skit för att jag aldrig ringde, till exempel. Att jag aldrig hörde av mig. Och det tyckte...
Men ringde hon då?
Nej, inte heller.
Så det är det klassiska. Jag tänker, nu är det snart jul också. Så är det i alla familjer. Ja. Att folk går på varsitt håll och är lite sura för att man inte hör av sig. Och den andra hör heller inte av sig.
Ja. Ja.
Så att det är ju liksom, det är klassiskt. Men jag tänkte faktiskt på det när jag såg programmet.
Ja.
Att just det här med att hon bodde någon annanstans.
Mm.
Men annars, så långt tidigt i programmet så var ju hon min favorit. Ja. Om jag hade varit du.
Okay.
Alltså det vet man ju inte såklart, för jag är inte insatt. Men alltså när man ser hur det är klippt.
Mm.
Men ni känns ju som skapta för varandra.
Ja, det är så.
Annars.
Ja, ja. Ja, alltså,
men när fattar du att, alltså, i programmet då, när kände du att det var hon?
Alltså jag hoppades ju på att det skulle vara hon egentligen typ direkt när jag såg henne. För att jag tyckte att hon var, hon hade sån skön energi. Hon har ju en extremt fin utstrålning och väldigt vacker. Och då är det så här, fan, sitter personligheten nu, då är det här magiskt.
Mm.
Och det gjorde den ju också. Alltså vi fick ju en otroligt fin connection under hela programmet.
Mm.
Sen, så att hon var hela tiden min favorit. Inte hela tiden, det fanns dippar.
Mm.
Det fanns stunder där jag kände att det kommer bli Jennifer.
Mm.
Till exempel.
Till exempel. Men. Bland annat.
Bland annat.
Jo, fast det är ju inte konstigt heller.
Nej.
För det är ju meningen, för det har jag funderat mycket på när jag ser de här datingsåpen, eller vad man ska säga, allt ifrån Bonde söker fru och Ensam mamma och vad de nu heter, att man måste ju typ testa. Det är ungefär som att man ska köpa en bil. Det låter ju krasst, men det vore ju konstigt, alltså, att inte testköra, så att säga.
Mm. Ja, men exakt. Därav allt hångel kanske, som folk har reagerat på.
Men vad då, har du fått reaktioner på negativt?
Nej, inte negativt. Alltså folk tycker det är kul. Mm. Alltså, i alla fall vad jag har sett. De skrattar ju att det har ju varit någon typ av hångelrekord i tv. Det tror jag.
Men hur var det där nere då att dejta? Om du till exempel hade börjat få lite känslor för Johanna.
Mm.
Och sen gå och vispa tungan i Jennifer. Nej, men så här... Jag tycker inte att det är konstigt, som sagt. För att det måste ju till. Annars kan man ju liksom inte veta. Men
jag ska säga också att det märkte mig också. Hon frågade Agneta Sjödin i programmet som visades i måndags. Att så här, men vilka har hånglat med Niklas då? Det är ju inte många som visar upp händerna ändå. Det är ju 4-5 stycken.
Mm.
Så att det är inte så att jag har hånglat med alla 24. Utan jag har ju valt ut de som jag kände. Så här, men här finns det någonting. Och sen har jag kysst dem väldigt mycket. Så att det blir liksom återkommande.
Ja.
Och det är ju flera gånger som jag nekar. Alltså kyssar i programmet. Till exempel när Emma försöker kyssa mig, så går jag därifrån. Mm. Där
är det frisören?
Frisören, ja. När dominikanska
har du bytt frisör förresten?
Ja, jag har ju det.
Ja, för det som min sambo, han sa så här att ja, nu får han byta frisör också. Vad jobbigt.
Jag la ut en video på min Instagram.
När
jag berättade att jag sökte en ny frisör. Typ så. Ja. Det var inte den där som var i videon, men jag sa att det börjar bli dags nu. Ja. Börjar se oförskämt ful ut i håret.
Men har du tagit en manlig frisör då för att det inte ska hamna i samma knipa igen?
Ja, jag har det faktiskt. En barberare. Så att mitt skägg är lite snyggare nu för tiden också. Ser du det?
Vad härligt. Nej, ja, du, det känns... Ja. Nej, du ser rätt fixad ut.
Gör det?
Så härlig och stilig. Så, att det är ett bra betyg. Eller det var någon bra barberare.
Mm. Nej, men han var bra. Han bytte håll på hela min frisyr. Jag har alltid haft det till höger. Han bara, du ska till vänster. Vad håller du på med? Så jag har haft fel håll i 32 år.
Mm.
Så hela mitt liv är liksom upp och nervänt nu.
Det är för att Emma, och du har ju kanske inte klippt oss henne hela livet.
Nej, jag skyller inte på Emma.
Alltså. Jag tänkte mig att hon kanske mer var så här kär när hon stod där.
Just det.
Men förresten, jag avbröt dig där. Mm. Du skulle säga någonting om den här latinodonnan.
Ja, nej, men hon bad ju också om en kyss av mig efter att jag sa att hon fick lämna. Vilket är jättekonstigt egentligen. Men då sa jag, nej, du får pussa mig på kinden. Liksom. Mm. Så att det har ju varit fler, och sen är det flera tillfällen som inte visas i kameran. Som har fångats på bild där jag har liksom nekat kyssar. Typ så. Så att jag är ju inte en slampa på det sättet.
nej, men det är det väl inte. Absolut inte. Men vad är det man inte har fått se då? Från de här dejterna?
Nej, men det jag vet att man inte har fått sett, det är ju alltså det här dramat som vi har sett mellan tjejerna. Mm. Det är liksom inte allt som vi har fått sett, vet jag. För att vad jag har fått höra så är den värsta dramat, det har ju varit efter 10 på kvällen när kamerateamen har lämnat husen, när de går hem och sover.
Ja. Men det har man nästan listat ut.
Har man det?
Nej, men jag tänker det är helt naturligt. Mm. Det där är ju en jättekonstig situation. Mm. Alltså det är konstigt för dig att dejta i tv. Mm. Men sen också att ta in alltså ett gäng tjejer som bor i ett hus. Mm. Som alla är ute efter dig. Mm. För det har ju också sett lite knäppt ut när du kommer in. Så sitter de lite som fågelungar. Och så här, som att du är fågelmamman och ska ge dem mat. Alltså jag har skrattat så mycket åt det här. Det är ju... Alltså inte på ett elakt sätt. Nej. Utan det är så dumt hur man som person förändras. Alltså just i den här... Alltså de här tjejerna, att just söka kärleken i tv. Det kan man ju göra av olika anledningar.
Mm.
Och du tyckte kanske att det var... Eller du har ju sagt nu att det kanske var lite halvt en slump och lite rolig grej. Och att du tog chansen för att det var någonting du inte ville ångra sen.
Mm.
Men jag tänker tjejerna som söker till det här.
Mm.
Vad visste de om dig?
Alltså de... Inte jättemycket.
Man har inte fått se någon bild och så.
Nej, utan det är ingen bild.
Den här videon, huvudlösa videon kanske.
Ja, huvudlösa videon. Sen tror ju jag, om jag ska vara helt ärlig, att många liksom googlar fram vem jag är. För att det gick att ta reda på. För det var jättemånga som hittade mig och skrev till mig innan programmet. Och bara, men jag kom inte med, eller jag vill inte vara med i tv, men jag vill dejta dig.
Mm.
Och det är så, nej men va? Hur tänker du nu? Jag ska liksom iväg till Dominikanska.
Ja.
Men, och då kan ju de här tjejerna som är med också hitta mig på nätet såklart. Så jag tror ändå många visste vem jag var innan.
Men du sa nu här också att Johanna och du körde på lite grann efter. Men när du ser programmet nu, eller också efter programmet, har du känt att du skickade hem någon som du kanske skulle gett mer tid?
Vissa känner att jag borde ha skickat hem snabbare. Vissa borde ha fått stannat lite längre. Så är det verkligen. Men jag tror slutresultatet hade blivit detsamma ändå.
Mm.
Men helt klart. Verkligen.
Ja. För att sen så tänkte jag på... vad heter hon? Som jag är lite rädd för. Stassi.
Ja.
Hon var ju, hon ser ju svinhärlig ut liksom, som en sån här klassisk skönhetsdrottning från Centralamerika, till exempel Latinamerika. Nästan, fast hon är ju rysk, men hon ser utseendemässigt som en sån Miss Venezuela.
Typ. Venezuela, jag tänkte också på Venezuela.
Som man har sett förut. Mm. Men när jag såg det där, eller henne i programmet, och framförallt när du skulle skicka hem henne, så fick jag såna kusliga flashbacks från... När jag var ung och hade en tjej och skulle göra slut med henne för att jag hade träffat en kille.
Okay.
Och då var vi på en kyrkogård och hon kom från forna Jugoslavien.
Okay.
Och då så fattade väl hon kanske lite vad som var på gång. Men när vi satt oss på en bänk så tog hon upp sin handväska och sen så tog hon ut en pistol och lade den på bänken. Och så drog hon en historia om att hon hade den här pistolen för att hennes brorsa hade gett den till henne, hon bodde i Skärholmen, och för att hon skulle kunna skydda sig. Och då fick jag en sån jävla olust känsla. Alltså hon tog ju det hela bra, men ändå, det var inte därför hon skulle inte skjuta mig.
Nej.
Men jag kände mig ändå lite så här, när jag såg dig och pratade, då fick jag den flashen. Jag tänkte, nu känner han sig precis så som jag gjorde med henne på bänken.
Hon hade sån kall blick när jag liksom la fram det till henne. Hon bara, vet, hon blinkade inte. Hon bara kollade, hon rörde inte en min. Och jag bara, tror att kärleken finns här? Njet.
Alltså det är fantastiskt. Man kan ju nästan inte köpa in den tjänsten eller på att säga den personen.
Ja, nej.
Alltså gud, vilket drama.
Mm.
Men det var det där jag sa till dig innan här. Att jag hade velat haft mer av i programmet.
Mm.
Jag tycker att det är lite så här snällt.
Ja, det är så.
Det var ju egentligen bara två bitchar innan. Alltså Rebecca och sen hon som du hade kvar till slutet. Den där ljusa.
Jag tror att du får känslan av att det är snällt nu på slutet. I början var det inte så himla snällt. Alltså de var ju rätt elaka mot varandra, tjejerna. Men det blir snällare och snällare för att de blir bättre och bättre vänner.
Ja. Ja, för det är också där jag tänker alla de här tv-programmen. Mm. Att just att de bor ihop och blir kompisar och så knäppt att de sen ska slåss om en person.
Ja, jag vet.
I ditt fall så är det inte jättekonstigt. För att där finns det typ någonting att slåss om, kan jag tänka. Men just när man ser Bonde söker fru eller något. Vissa av tjejerna drivs mer av tävlingen, tror jag.
Ja, just det.
Alltså att man bara måste vinna till varje pris.
Ja. Så tror jag också det kan vara här för vissa. Speciellt i början, tror jag. Mm. När att det är mer prestige. Att man inte vill åka hem tidigt.
Mm.
Jag tror också att till exempel när det är någon som har liksom velat lämna tillbaka eller inte vill ha en ros.
Mm.
Då tror jag också det kan handla om, jag säger inte att det gör det, men det kan handla om att de kanske känner att shit, jag kommer kanske ryka snart. Mm. Då är det bäst att jag lämnar först.
Mm.
Lite den. Men jag tror att ju mer närmare man kommer sluta, desto mindre tävling blir det och desto mer typ, på riktigt tror jag att det börjar kännas. I alla fall från min sida. Så då känns det verkligen så här, fan, det här är på riktigt. Och i den här bubblan också som man är i, för jag kan tänka mig att många tror så här, fan, kan man bli kär i det här med alla kameror runt omkring? Det sjuka är att jag tror att man blir lättare kär där. För att alla i produktionen, 43 människor, alla kameror, allting, det enda man pratar om, det är kärlek. Mm. 24-7. Det är liksom det enda som är i tankarna, kärlek, och hitta kärleken. Så man blir typ kärleksmanipulerad.
Mm. Men det är ju en sak för dig.
Ja.
För du har ju sen en hel meny att välja ur. De har lite lättare, tjejerna, för de kan bara rikta sitt fokus på en person, tänker jag. Men,
du tänker att det är lättare för dem att bli kära?
Ja, i den här kärleksbubblan.
Mm, mm.
För det finns ju ett objekt för dem.
Just det.
Och men du måste ju hela tiden, och så har jag tänkt så här att när man som bachelor går och tänker här, gjorde du kompromisser som du kanske inte hade gjort? För jag ska inte säga, för många av tjejerna var ju fantastiska. Så jag menar inte att man ska välja mellan pest eller kolera. Men lite så här att när man väljer så kanske liksom, ja, men det där är ändå helt okej. Alltså, i det här spelet där det går vidare och sen så byggs ju känslorna på. Förstår du vad jag menar?
Mm. Jag tror jag förstår vad du menar. Och ja, det kan väl vara lite så. För att det är en produktion. Jag kan ju inte första dagen skicka hem 15 tjejer liksom.
Nej.
Så att även fast jag känner att det är många här som kanske inte är min typ, så måste jag ändå liksom hoppas på att det kan bli så. Eller låta det liksom gå en tid så att det kan växa fram någonting.
Men hur många tjejer var det från början?
21 från början, sen kom det in 3 stycken, tror jag. 4, något sånt.
Och hur många av de här tjejerna skulle du ha gett chansen i verkliga livet? Tror du? Alltså så här, gett tid till, om du hade träffat dem i något sammanhang?
3.
Mm. Och är det de 3 som var kvar till slutet? Eller var det någon som visade sig, som du har skickat hem, som du trodde på?
Ja,
som liksom visade sig efter ett tag vara någon helt annan.
2 stycken av topptreorna och en som jag skickade hem tidigare. Mm. Som jag skickade hem egentligen på fel grunder, för att jag hade blivit liksom, jag hade blivit lite, alltså, vad ska man säga, styrd, manipulerad av andra tjejerna, för att de kände henne som ett sånt stort hot.
Mm.
Så de lyckades på något sätt få mig att tro att hon var typ falsk och så vidare. Och därför skickade jag hem henne. I efterhand så skulle hon egentligen fått en större chans. Mm. Men hon hade nog ändå inte fått sista rosen, så det spelar ingen roll.
Nej. Men har du fått en annan syn på kärlek efter det här programmet?
Inte
är det liksom vad du vill ha? Eller vad man ska säga? För att det här är nästan lite som terapi. För du måste ha gått och tänkt så här på ett helt annat sätt. I verkliga livet så kommer det kanske mer naturligt.
Mm. Alltså, jag har ju lärt mig ganska mycket av det här. Dels att bara känna och prata om mina egna känslor. Och verkligen så här gräva i sig själv. Och också om sig själv. Så här, vem är jag?
Mm.
Vad gillar jag? Vad står jag för? Vad är för värderingar? För att jag har aldrig svarat på så mycket frågor om mig själv som jag gjort under det här året.
Mm.
Jag har aldrig varit så här mycket i fokus. Liksom. Och det tvingar jag att verkligen lära känna sig själv. Och lära känna andra, att liksom veta vad jag söker, vad jag vill ha hos en tjej. Så att jag, bara den erfarenheten är jag ju så här överlycklig över att jag var med, för att jag känner att jag har utvecklat så mycket.
Mm. Vad härligt. Men hur ska du gå vidare med det här kändiskapet som du har fått nu då? Eller hur, liksom, Vad är det någonting du har sökt eller velat ha?
Nej, alltså det jag har gjort tidigare som jag vet, det är att jag har haft så här programidéer som jag har skickat iväg till produktionsbolag. Det var ganska många år sedan, 6-7 år sedan. För jag har ett eventföretag också, så jag har ju ganska mycket idéer, rätt kreativ och kommer på olika saker. Så då kommer jag på såhär, fan, gör ett tv-program. Alltså jag skulle kunna vara producent eller vad som helst. Så det var jag inne på för länge sedan. Jag vet inte om det har med kändisskap att göra. Men liksom det är väl det närmsta jag har tänkt alltså i kändisskap.
Vissa saker är ju lättare om man är lite känd.
Det är ju det. Jag tror att skulle jag skicka iväg samma idéer nu så skulle jag få ett helt annat gensvar. Det är jag övertygad om. Det här tänkte jag bara på häromdagen, alltså typ igår, när jag satt och tänkte tillbaka. Så här, men vad kan det här öppnat upp för dörrar för mig nu? Och då tänkte jag, ja, men typ, skulle jag skicka iväg lite programförslag till ett produktionsbolag kanske jag skulle få ta ett möte i alla fall.
Ja, säkert. Men det har ju öppnat lite dörrar på så sätt att klockorna går i alla fall lite bättre i Sverige. Men det är väl hyfsat nystartat företaget, va?
Efter 4 år.
Det är väl hyfsat nystartat ändå. Ja. Hur går det då?
Det går bra. Det går ju hela tiden uppåt. Sen har jag som så här livsfilosofi att jag kör saker i 5 år. Sen går jag vidare till en ny bransch eller nytt projekt. Så jag körde mitt eventföretag i 5 år. Sen efter det anställde jag en vd som fick styra bolaget. Nu har jag kört klockorna i 4,5 år. Så om ett halvår då kommer jag anställa en vd och gå vidare med ett nytt projekt. Så att när jag är så här 80, då kommer jag ha typ 20 olika företag som rullar.
Ja,
jag
startar en ny grej fantastiskt.
Var 50 år. Jag vet inte, det är bara en tanke, men det vore kul.
Jag tänkte din konkurrent är väl han som köpte den här dyra lägenheten. Vad heter han?
Philip Tussander.
Ja, just det. Som Wellington, märkklockan.
Daniel Wellington, ja.
Är det någon lik, alltså...
Alltså vi ligger i samma prisklass. Jag ligger i samma prisklass som Triva, Danny Wellington och Mockberg. Och de här, alltså det är designklockor runt 1,5. Och det är en väldigt tuff liksom, bransch, tuff marknad. Jag startade för 4,5 år sedan, 2013. Det var 2 år efter Danny Wellington. Då var det fortfarande liksom enkelt. Då var det väldigt få företag, klockföretag. Och det var en bra bransch. Idag så startar nya klockföretag varje dag, poppar upp nya, och det är så här, det är för sent. Det går inte längre. Det är för tajt marknad, det är för stor konkurrens.
Så att, i Sverige eller internationellt?
Internationellt och i Sverige, alltså i alla länder, överallt. Det är liksom, för alla har sett den här Danny Wellington succén, alla vill liksom följa efter de här fotspåren, men det är så här, det är för sent. Hitta en annan bransch.
Tåget har gått.
Tåget är lång gång.
Men vad tänker du att du skulle vilja syssla med?
Nej, men för min del så går ju ändå klockorna bra. Alltså jag startade i 2013. Det var alltså en perfekt, alltså en bra tid ändå. Så jag hann med på tåget. Så därför så här, jag ökade med 300% i omsättning varje år de första åren. Och det har gått skitbra. Jag finns i massor av olika länder. Jag har distributörer i allt från Kina till Tyskland och sådär. Så, det är, så här, det är en bra bransch. Jag kan lätt fortsätta att köra järnet där. Och det är jävligt kul. Det är bara det att, och det kommer, jag kommer ju fortsätta vara aktiv. Men jag kommer också starta upp någonting mer nu.
Men har du, det var det jag menar, har du koll på vad det är du ska starta?
Alltså jag har en lista på typ 20 olika grejer.
Gud, vad härligt.
Som jag kan välja mellan. Och jag är såhär, jag är så motiverad, jag är så taggad. Jag brinner ju för saker. Jag går igång så himla mycket på projekt.
Ja, men där kan jag känna igen mig.
Det här måste vara skitkul med kändispodden. Hur länge har du kört?
Nej, det här har jag bara kört i 3 månader. Men det här är också ett sidoprojekt. Eller vad man ska säga. Så att, men det är fantastiskt kul. Men jag tänkte så här, ser du någon baksida på det här kändiskapet då? Alltså att, på sättet du blir känd. Att folk kanske har fördomar om Bachelor som tv-program. Eller att de tänker, den där reality-stjärnan, kan man ta hand på allvar? Eller så här, har du märkt någonting sånt?
Jag tror folk hade ganska mycket fördomar i början. I min första så här presentation. Och bara, ja, men han är bara liksom, han är säkert jävligt ytlig. Fåfäng, och allting handlar bara om pengar. Och snabba bilar och brudar och sådär. Och sen har ju folk märkt mer och mer under programmet att, men shit, han har fötterna på jorden. Han är liksom genuin. Han är ödmjuk. Och det är jättemånga som skriver till mig och hör av sig och bara, men alltså min bild av dig har verkligen så här ökat under programmets tid. Och jag har fått hur mycket stöd som helst och hur mycket pepp som helst. Så att, Jag känner att om folk verkligen har kollat liksom på hela programmet och sett mig, typ följt mig på Instagram där man också får en bättre bild av vem jag är, då känner jag att då finns det inga baksidor.
Nej.
Sen om någon har gått in och sett ett halvt avsnitt av Tjejerna avslöjar allt och går på det de säger, då är det så här, men då är jag körd.
Ja, men så är det ju alltid. Problemet är ju just att den stora massan bara läser rubriker och sånt.
Mm, sant.
Och där har det ju också varit lite rubriker på dig.
Mm.
Som jag hade sett innan jag började titta och tittade i kapp.
Mm.
Jag tänkte på till exempel det här som stod för ett tag sedan om den här misshandeln.
Mm.
Och sen så hade jag hade liksom bara läst den rubriken. Och sen så började jag titta på programmet. Och så tänkte jag att den killen jag såg på tv kändes så främmande. Oavsett hur den här misshandeln gick till. För jag tycker du känns lite mjuk i tv.
Mm.
Eller vad man ska säga. Men jag fick inte ihop den bilden som en slags kämpe.
Nej.
Men var det en annan tid eller var det bara en händelse som urartade?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Nej, alltså jag är ingen...
Alltså har du varit en värsting med
det? Jag har inte varit en värsting på det sättet. Mm. Jag är ingen slags kämpe. Jag hatar slagsmål, jag undviker alltid det. Däremot så ställer jag alltid upp för en kompis om en kompis hamnar i trubbel. Och det var det som hände. Det var på krogen, min kompis blev attackerad.
Mm.
Och jag... Då lägger jag mig. Och ja. Då, alltså, då slogs jag.
Mm.
Och det slutade med att jag åkte fast.
Mm.
Men allting handlade ju om att skydda en vän. Alltså, jag agerade i nödvärn. Och den här killen skulle attackera mig och slå mig också. Men jag förlorade ju rätten. Jag överklagade, men förlorade och åkte dit för misshandel.
Mm.
Men jag skulle aldrig... Alltså, det var liksom då det slagsmålet jag varit i. Och det var för att skydda en vän.
Ja.
Så det är inte jag.
Men det har inte legat dig i fatet någonting?
Ja, det är väl när det skapas en artikel om det liksom, folk får förutfattade meningar, men alltså där är samma sak, folk som läser artikeln och fattar vad som har hänt och hur det har gått till, de har också hört av sig och säger, men fan, du stod ju bara upp för en kompis, du gjorde ju rätt.
Men återigen där, jag läste den rubriken och tänkte att du var en gammal värsting.
Alltså, nej, ja, jag fattar. Nej, sen är det så här, jag har ändå liksom, jag ska inte säga att jag har varit världens guldpojke hela livet. Jag har ändå varit lite halvt busestökig. Alltså, i högstadiet sen när jag växte upp, jag var ju liksom skateboardåker. Jag hängde ju med värstinggänget.
Mm.
Så, det har jag gjort. Men jag har fortfarande inte liksom slagits eller hållit på sådär.
Nej, men där kom du in på lite grann. Jag skulle egentligen ha tagit det i början, men du har ju också gjort en resa personligen.
Mm.
Alltså med tanke på din bakgrund som du berättade om att eller ganska tuff uppväxt eller vad man ska säga. Och att din mamma var ensamstående, va?
Ja, och sen så här, alla växer upp med en ensamstående förälder typ. Det är, liksom, det är inte det som har varit tufft i sig. Det är mycket annat som jag sa, som jag först egentligen berättade om för TV4. Mm. Sen ångrar jag mig och sa att jag vill inte prata egentligen om så här, de riktiga problemen som har varit med min uppväxt. För att för mig är det liksom, jag tycker att det är för mörkt.
Mm.
det passar inte in i formatet, och dels så vill jag inte prata om tredje personer liksom, som har påverkat mig. Så att det här med min uppväxt är egentligen ingenting som jag har pratat om, vad det är egentligen. Men det har varit jävligt jobbigt till och från. Det har varit väldigt mörka perioder.
Mm. Men då, om man lämnar det lite åt sidan, för du har ju sen lyckats med massa saker.
Mm.
Och det är inte heller så vanligt om man nu kommer från en tuff uppväxt.
Mm.
Alltså vissa får ju någon form av sån revanschlust såklart. Det är kanske det som har drivit dig.
Jag tror det. Att det är den här revanschlusten. Jag kommer ihåg att... jag alltid liksom känt mig underläge. Liksom jag har alltid varit liksom... känt mig fattigast, känt att jag haft mest liksom motstånd och allt det där, och då får man sen byggs den här revanschlusten upp under hela livet. Men det var inte först liksom efter gymnasiet som jag verkligen erkände mig fri och insåg att nu kan jag göra vad jag vill. Man behöver inte följa det här spelets alla regler, man behöver inte plugga till det där. Man behöver inte gå i den skolan. Alltså man kan göra exakt vad man vill. Och det var när liksom den poletten ramlade ner som jag liksom bara såg alla möjligheter och körde på.
Men hur viktigt är pengar för dig då?
Pengar var superviktigt i början. Det var någonting som verkligen drev mig. Och för att jag också haft så mycket problem med pengar. När jag startade mitt första företag så hade jag precis blivit blåst av ett säljarföretag.
Mm.
Så jag låg 50 000 i skuld.
Mm.
Och då visste jag inte vad jag skulle göra. Det var liksom, jag hade sålt min mobil, min dator. Jag låg verkligen i skiten.
Mm.
Då var tanken att jag skulle börja plugga i Uppsala universitet också till byggnadsingenjör.
Mm.
Och börja sin studietid med 50 000 minus som ska liksom betalas in inom några månader.
Mm.
Det var liksom, det var inte optimalt. Så då tänkte jag, men jag måste snabbt göra någonting för att få pengar. Så då startade det här eventföretaget.
Mm.
Bara för att göra snabba event och få lite snabba cash. Det var tanken. Sen slutade det med att inom 3 månader... Det var 2008. Mm. Det var mitt i finanskrisen.
Mm.
Det sämsta man kan göra då är att starta ett eventföretag. För att det är inget företag som liksom vill gå på event. Företag sparkade ju sina anställda.
Mm.
Och jag läste inte tidningen. Jag fattade inte ens att det var en börskris. Så jag startade ett eventföretag.
Mm.
Men fördelen med det var ju att alla andra eventföretag hade gått i konkurs.
Mm.
Så när väl företagen vände upp i början av 2009, då stod jag där som ensamt eventföretag och alla bokade in mig. Så jag var ju liksom inom några månader fullbokad varje dag. Kunde flytta från Väsby in till Karlaplan, köpa bil, lägenhet, allt.
Mm.
Alltså mitt liv vändes upp och ner på liksom några månader.
Mm.
1 år senare så var jag liksom miljonär och allting var bara frid och fröjd. Sen var det igång.
Det är ju fantastiskt. Jag tänkte, vad hade du för utbildning för det där, eller erfarenhet av att driva och skapa events?
Alltså jag visste inte ens vad ordet event betydde. Jag körde någonting som heter mordgåtan.
Mm.
Företag skulle lösa en mordgåta under en middag.
Mm.
Och så jag hade ju suttit under sommaren och skrivit ihop det här manuset, det här mordet. Med en så här Hollywood-tema.
Mm.
Och jag tänkte, men jag kör för mina polare och några gånger, några fester, bara för att få ihop de här 50 000.
Mm.
Och sen bara flög det.
Ja.
Bokningar liksom varje dag. Det kunde vara så här 3 bokningar vissa kvällar. Sen var jag igång i hela Sverige. Och sen,
ja. Det är fantastiskt. Du kom verkligen undan med...
Det var ju timing, tur och bara att jag vågade köra. Och ja, tog en risk.
Men där är det också en rubrik som jag har läst någonstans. Att du... Niklas Li rasar över reklamen till Bachelor.
Mm.
Att du framställdes som en miljonär.
Mm.
Det är ju sant, men vad var det du hade problem med där?
Ja, det där jag skrivit in, det var det första jag såg när jag såg på tv, så var det så här, miljonären, och sen så här, ja men jag är miljonär. Alltså mycket det här med att trycka på miljonär.
Mm.
Egentligen var det bara löjligt av mig att gå i försvar där. Jag gjorde ett något Instagram-inlägg och bara, jag har aldrig sagt till någon att jag är miljonär och nu skyltar de med det överallt. Det var så här jante i mig som bara tyckte att det var sjukt jobbigt att se.
Mm.
Och jag tänkte att nu kommer folk sitta där hemma och tycka att vad fan håller han på med? Jävla skrytmåns.
Mm.
Men det var ingen som hade reagerat över egentligen att jag sa det. Så jag gick i försvar helt i onödan tycker jag. Men det lärde mig också en grej att jag... liksom slutade gå i försvar riktigt efter det. För att sitta och bara liksom försvara sig över allting konstigt som händer, det blev bara jättejobbigt. Mm. Så att jag ångrar lite ändå att jag skrev det inlägget.
Mm. Ja, för det är det där man bygger hela programmet på. En urfattig bachelor från Upplands Väsby har kanske inte så många sökt till. Men om jag bara hoppar in på en annan sak på det här med själva programmet. Mm. Hur kändes det liksom att skicka hem någon? För det är min ångest i det hela, om jag hade gjort någonting liknande. Det här, var det ångestfyllt, de här rosceremonierna?
Alltså, rosceremonierna tycker jag var, det funkade. Mm. Det var helt okej. Det som var mest ångestfullt, det var när man skulle på en dejt, en gruppdejt till exempel, och produktionen sa att du måste välja ut en idag som du kommer skicka hem efter den här dejten är slut. Och då gick man ju runt hela dejten med den här tyngden i bröstet och man visste att den här personen kommer få åka hem. Det var tufft. Och ta det snacket sen också. Ja. När man sa hej då till alla och sen bara, men du, kan du stanna? Jag ska bara prata lite med dig.
Ja, när ni var på stranden där så var det någon...
Ja, Elin med Elin.
Ja. Ja. Men det där är ångestfullt. Men det är också därför man tittar. För det är lite så här skräckblandad förtjusning man tittar som tv-tittare.
Mm.
Men jag tänkte också på det här som du också har varit inne på nu. Det här med att det var någon som gav tillbaka en ros.
Mm.
Och då kändes... Det kan ju ha varit så att det var som du säger, att man känner på sig att man ska åka ut och då vill man själv ta kommandot.
Mm.
Men annars är det ju du som höll i tyglarna i hela programmet.
Mm.
Men kändes det konstigt när hon kom med rosen där? Kände du dig dumpad?
Nej, alltså jag ska vara helt ärlig, så kände jag typ så här. Det är klart att det var tråkigt, men jag visste att den tjejen inte skulle vara kvar till på slutet. Jag visste att jag hade inte gett henne knappt någon uppmärksamhet alls. Alltså, det blir så här, jag kan inte ge 24 tjejer uppmärksamhet. Liksom, det är som att jag väljer ut några som får mina blickar, som får mina, som känner att de är där av rätt anledning. Det var som Matilda O sa till mig att ja, men när du tittar ut över alla och så möter du aldrig min blick. Och det, så här, det, jag styr inte det.
Utan vem var hon? Var det hon som var lite... liten
söt, blond tjej.
Ja, just det, för det var två som hette Matilda, va?
Mm, just det,
och den ena var ritade teckningar.
Ja, ah, just det.
Är det hon som...
Den andra som okay, inte ritade teckningar.
Okay, ja. Jag blandar ihop namnen här.
Och då berättade hon att hon kände sig inte sedd.
Mm.
Liksom. Och det var ju liksom... Men jag förstod henne också när hon sa det. Men i Kristin, när hon lämnade tillbaka rosen, så... Det är klart att det känns tråkigt, för man känner sig lite så här, ja, men fan, vill du inte vara här? Är det något fel på mig? Eller du vet, sådär. Men sen en del är så här, men ändå skönt. För att nu kommer jag närmare målet. Jag slipper också skicka hem dig. Alltså hela den grejen. Och du skulle ju inte... Skulle till exempel Johanna kommit och lämnat tillbaka rosen, alltså då hade du brutit ihop. Jag hade brutit ihop. Då hade jag känt mig dissad, dumpad, hjärtekrossad, alltihop. Men när någon som jag faktiskt inte har några känslor för, eller som jag inte... Det spelar ingen roll om man är där eller inte. Då, det spelar ingen roll då. Så det kändes inte så mycket.
Ja, nej, för jag tycker man fick känslan lite av att du kände dig lite dumpad där.
Ja, ja, och sen är det ju så här... Vad ska jag göra? Ska jag sitta och le som en galning?
Men ja. Nu så är ju du typ singel.
Ja.
Ja. Men, och så Stassi sa ju också det här på dejten, som var kanske ett litet försvar från hennes sida. Att hon inte trodde att drömtjejen fanns bland de här kvar bland de andra tjejerna.
Mm.
Men hur ser drömtjejen ut då? Vi säger att du ska göra en ny kontaktannons här.
Mm.
Vad är det du liksom letar efter?
Alltså, jag vill ju ha en tjej som är driven, ambitiös och har hela den där grejen. Har mycket så här drömmar och mål, och man känner att hon verkligen glöder och vill saker. Sen vill jag ha någon som har liksom, som är god, har hjärtat på rätt plats. Och sen någon som jag har roligt med, någon som har mycket humor, någon där jag känner att jag kan dra bara skämtalös och känna att fan vad vi skrattar och det här är skitkul att vara med dig.
Men utseendemässigt då, om vi ska vara lite ytliga.
Mm. Alltså, jag har hela tiden sagt att det spelar liksom ingen roll om någon är liksom blond eller brunett, till exempel.
Nu känns du som en, själv som en Miss Universe-kandidat som ska svara så här diplomatiskt.
Okej, men vad jag gillar utseendemässigt. Jag slutar att svara diplomatiskt. Ja, jag svarar bara liksom.
Så här, ja, precis. Så
här, det här gillar
om
jag.
Om du var inne så här och skulle klicka på en meny ungefär som att du är inne på mathem.se.
Yeah.
Och vad skulle du klickat hem för någonting? Alltså hur ser drömtjejen ut?
Jag skulle klicka hem ett par stora söta ögon.
Jag tänkte bara ett par stora söta ögon.
Söta ögon. Jag gillar söta ögon.
Ja, men hur är det?
De är stora, stora typ. Och runda och snälla söta ögon. Alltså där man känner att den här personen ser genuint god ut.
Mm.
Jag är inte lika mycket för vassa, skarpa ögon. Förstår du? Mm. Det här. Så därför, och sen gillar jag också naturlig makeup. Alltså typ det ska inte vara så tjockt smink, utan det ska vara ganska...
Inte så feta lösögonfransar. Och...
Nej, exakt. Alltså skippa gärna lösögonfransarna. Skippa allt liksom överflödigt. Var så här naturlig och härlig. Samma sak med hår. Ja, men jag gillar flätor.
Flätor? Då kan ju kanske Inge Pippi Nilsson ringa dig. Hon har jättefina ögon. Så söta ögon.
Vem?
Hon som spelade Pippi Långstrump.
Ja, okej.
Jag skojar bara nu. Nej, men alltså jag tänkte på flätorna.
Ja, nej, men fläta var... Det var bara... Men jag gillar också den här lite surf-looken också. Lite, vad ska man säga, lite saltvattenhår-feeling. Tycker jag också.
Så frasigt hår.
Slitet. Svint och frasigt. Ja. Det vill jag gotta in mig.
Jaha.
Nej.
Fan vad udda.
Nej, men det här var det. Men, ja, nej, men det här... Jag gillar ett sött utseende.
Ja, nu försöker jag, och nu bara går jag tillbaka i huvudet här. Vilka det är du har varit på dejt med i programmet?
Mm.
Ja. Men stämmer Johanna in på den här bilden?
Ja, men Johanna har ett både sött och vackert utseende. Sen i programmet så hade hon egentligen för mycket smink. Men det har hon sagt också. Alltså typ så här, men det är för att det är tv. Och då måste man ha ett tjockare lager smink. Mer liksom lösögonfransar och allt sånt där. Det har hon
måste
inte,
man det?
Nej, hon sa det. Men... Mm. När jag träffade henne i Palma till exempel, den var ju mer naturlig.
Mm.
Hon är jättefin, alltså när hon är helt naturlig. Mycket finare.
Mm.
När hon skippar de där lösa.
Ja, hon var härlig i programmet också. Men, så det var inte det jag menade.
Mm.
Ja. Vad härligt. Men det ska ju... Eller jag tänkte på en annan sak. Och nu är det här som en komplimang. Fast du kanske tar det som en förelämpning.
Okay.
Men en kompis till mig sa så här att... På ett positivt sätt alltså. Mm. Att du känns väldigt gay.
Okay.
Alltså att du är den perfekta bögen.
Okej.
Okay. Ja, men alltså utseendemässigt och personlighetsmässigt. Och kanske, jag vet inte, det här, du är absolut inte fjollig. Men du känns som en A-bög.
Okej. Okay. Ja, nej, men jag tar det som en komplimang. Dels för att, nu kanske jag är fördomar, men jag tycker alltså min bild av att vara gay är också att man har väldigt nära till sina känslor.
Mm.
Man har väldigt nära till skratt. Man har nära till att liksom bara känna saker. Mm. Och det har jag. Jag har ju också känslorna liksom utanpå. Jag är en väldigt känslosam person.
Mm.
Vilket jag är extremt glad för. Men det är ingenting som har liksom kommit gratis för mig heller. För att jag hade många år när jag levde utan känslor. Mm. Och hade stängt av allt. Och var helt tom på känslor.
Mm.
På grund av liksom en mörkare tid i min uppväxt.
Mm.
Och det krävdes mycket jobb för mig. För att liksom koppla på. Och våga känna igen. Och när jag väl gjorde det. Då var det som att liksom känslorna kom i överflöd. Mm. Och jag tog igen alla de här åren som jag inte har känt någonting på. Och helt plötsligt liksom känner jag allt och extra starkt.
Mm.
Så det är skit.
Vad härligt. Mm. Men och sen så lovade jag att fråga, men är du 100% straight?
Ja, jag är 100% straight. Det är jag. Alltså, jag gillar ju killar som fan och hänga med snubbar och liksom, men jag tänder ju inte på killar sexuellt.
Nej.
Det är ju det.
Men har du jag menar inte att du har funderat på att ligga med någon kille, utan mer, har du någon gång tvivlat på, alltså när man växer upp, alltså funderat kring liksom det ena eller det andra?
Nej, jag har nog aldrig tvivlat. Mm. Jag har känt mig liksom ganska säker på vad jag blir kåt på. Men sen ska jag säga så här, alltså jag kan ju känna liksom kärlek till kompisar.
Mm.
Men det är liksom vänskapskärlek. Alltså jag kan känna så här, fan, vad jag känner kärlek till dig. Mm. Men det finns ju ingenting sexuellt i det, utan det är bara så här bromance, alltså liksom kompiskärlek.
Och
det
tycker
jag är jättehärligt.
Vad härlig och öppen du är. Gayet öppen. Nej, jag skojar bara med
dig. Det är min avbögsida där som kommer fram. Ja.
Men det är ju också klart nu att det blir en ny säsong av Bachelor.
Mm.
Och så var det någonting... Återigen så läser jag bara rubriker och scrollar. Det stod någonting om någon bomb som du hade missat i Nyhetsmorgon.
Okej, okay. Stod det i en rubrik?
Ja, det var inte. Någonting om så här att du, var det i söndags som du var med i Nymo via länk eller någonting?
Facetimade jag, men jag har inte sett det själv. Men.
Och så hade väl de tänkt sig att det var du som skulle droppa den här bomben då. Mm. Och bomben var att det blir en ny säsong av Bachelor.
Just det.
Men den hade du susat dig helt förbi. Så att du kanske trodde att du var med för att det var finalvecka.
Ja, men, jag tror att de hade nämnt det innan när jag pratade. Men bara så du vet, det kommer bli en ny säsong av Bachelor. Jag bara, fan vad kul. Mm. Jag kan vara med i castingen. Och typ sådär sa jag. Men jag tänkte inte på att det var värsta bomben. Jag trodde att det var en självklarhet att det blev en till säsong. Fan, det har ju varit succé den här säsongen med tittarrekord. Och det har varit TV4 Plays mest sedda program liksom, hela hösten. Så, att det, är så här, det är ju givet att det blir en ny säsong. Det är ingen bomb.
Nej.
Det är en självklarhet.
Men när du drog iväg... Mm. Alltså när du kastades till det här, fick du något råd eller så av någon tidigare bachelor?
Mm, jag träffade Per som kom dit. Han sa typ så här, var dig själv, ha kul.
Mm. Men vad skulle du ge för råd nu med erfarenheten? För det kan ju inte, det kan ju vara massa annat man skulle behöva veta eller vara förberedd på än att bara var dig själv och ha kul.
Mm. Nej, men alltså,
vad hade du velat veta? När, alltså, har du råkat ut för någonting som det var, hade varit bra om du var lite förberedd på?
Nej, men jag tycker att det var lugnt från min sida. Jag var ganska bra förberedd och kände att jag kunde tackla situationerna. Men samtidigt kände jag så här, fan, det här, alla skulle inte klara av det här, den här pressen.
Mm.
Så att man måste verkligen veta vad man ger sig in på ändå. Man måste liksom vara redo på att man kommer granskas under en lupp.
Mm.
Man kommer vara, liksom, du kommer behöva dissa så många tjejer som kommer vara arga sen.
Mm.
Och du kommer behöva jobba hårt. Alltså det är liksom 8 veckor i sträck varje dag, 14 timmar, inte en enda ledig dag. Mm. Så att jag är innan jag åkte dit så jobbade jag 14 timmar om dagen hemma i Sverige. Mm. Det var inte alls lika jobbigt, för att ha kameror på sig, det tar energi.
Mm.
Och sen måste man liksom ha allting. Man måste vara redo på riktigt. Man måste vara genuin på riktigt. Man kan inte liksom tro att om jag går dit får lite uppmärksamhet, sen får jag, jag vet inte. Alltså, man måste på riktigt liksom vilja vara där för att hitta någon och vara redo att bli kär på riktigt. För annars kommer det liksom märkas och synas.
Ja, för där återigen, nu kommer det till en till rubrik jag såg att du höll på att bryta ihop när det kom in nya tjejer. Mm. Just med tanke på att ni hade filmat, eller du hade varit så påpassad under en väldigt lång tid.
Mm.
Och man börjar se ljuset i den här tunneln, att det är färre och färre tjejer som man då, som man börjar kanske få lite känslor för och man kan gå in på djupet. Och då ska börja om och dejta några nya.
Det var så sjukt jobbigt att svara på den här. Du vet, när frågan kom, så berätta om dig själv då, Niklas. Vad gillar du att göra på fritiden?
Mm.
Alltså när den frågan kom, då kände jag att jag ville fan sjunka genom jorden alltså. Orkar inte berätta vad jag gillar att göra på fritiden.
Nej.
Typ så kändes det. För att då hade vi varit igång också 16 timmar den dagen. För det hade varit rosceremoni idag.
Mm.
Sitter där helt jävla slut. Jag trodde jag skulle få åka hem och sova. Skickar in 2 nya tjejer och jag får frågan. Vad gillar du att göra på fritiden?
Mm. Grät alltså, du lite den kvällen?
Jag vet för att jag har för slut för att gråta. Men jag vill typ gråta nu när jag tänker på det. För att det var så jobbigt.
Men förresten, nu kom jag på en sak. Hur var det? För du, de här tjejerna bor ju i ett hus.
Mm.
Och du bor ju i ett annat.
Mm.
Men hur liksom var det? Vad hade du för stöd när du... ja, men som i Paradise Hotel till exempel så har de ju inte någon kontakt med omvärlden. Mm. Åkte du tillbaka till ditt hotellrum och satt dig och jobbade då, eller? Vad gjorde du liksom?
Ja, men det gjorde jag också. Jag bodde på en resort som var väldigt fin och härlig. Någon sån här VIP-area-grej. Så där jobbade jag lite grann också när jag var ledig. Mm. För det var jag också tvungen att sköta företagen.
Ja, men det var det jag tänkte. Om du där 8 veckor så kan du inte bara försvinna från...
Nej. Och det gjorde jag också så allting varit större påfrestning. Men annars så hade jag hade ju hela produktionen som också bodde på min resort. Så jag hade ju alltid folk att hänga med och käka middagar med sådär om jag ville. Sen hade jag en... min liksom deltagaransvarig för bara mig, en tjej som heter Roxana, som vart ju som alltså min syster där. Alltså vi fick ju superbra, härlig stämning, vi kunde dricka öl på kvällarna, bara hänga, och hon fixade liksom allt för mig.
Mm.
Hon lade till och med fram mina kalsonger på morgonen och jag skulle ha på mig.
Vad härligt, sov ni i samma rum?
Nej.
Jag tänkte om du körde dubbelt där.
Nej, det var ingenting sånt alltså. Hon var bara liksom som en härlig liksom syster som tog hand om mig och liksom Hon är mycket, alltså hon är äldre än mig. Sådär. Mm. Så att,
men vad kommer du berätta? Du sa innan här att du åkte på den här resan också för att ha något kul att berätta för barnbarnen. Hur sammanfattar du den här resan för dina framtida barnbarn?
Nej, men drömmen hade ju varit egentligen så här att man träffade sin framtida fru och det var så här, men farmor och jag, här kan ni se hur farmor och jag träffades. Mm. Bara sätter och kollar på 20 avsnitt. Ja. Men vad jag skulle berätta för mina barn, eller vad så frågade du?
Ja, det var väl egentligen det. Det var ett härligt svar du gav där.
Ja, det var det. Ja.
Men om man vill följa din fortsatta kärleksresa då, så antar jag att du finns i sociala medier. Hur hittar man dig? Eller var finns du?
Jag finns bara på en kanal och det är på Instagram, Niklas Li. Och ja.
L-I-J.
Ja, Niklas med C och Li med L-I-J. Och där, för att jag vill inte vara så spretig. Jag vill bara finnas på ett ställe. Det är där jag lägger upp liksom allt. Och det är där man kan kontakta mig också.
Ja. Så där kan man följa och kolla när det dyker upp nya damer.
Ja, nej men det är så här, jag har varit ganska inaktiv på sociala medier hela mitt liv fram tills nu. Nu har jag upptäckt att det är fan, rätt kul. Jag har lagt upp, har du varit inne och kikat på mig?
Ja, jag har skoat det, men jag tänker, är det svårt? Det har ju väl varit svårt för dig då den här senaste perioden med tanke på att i vanliga fall så hade du kunnat dela med dig massa om ditt liv. Men nu har ju folk gått hela hösten och inte vetat om du har en tjej till exempel eller... Sådär.
Ja, att vara hemlig hela hösten har ju varit jättesvårt, jättejobbigt. Det är det mesta också när folk kommer fram till mig. Så jag bara, vart har du tjejen då? Har du någon tjej? Vem? Eller om jag är med någon tjejkompis, var är henne? Hon är inte med i programmet. Mm. Ja, men det är en polare.
Ellen Bergström då?
Ja.
Gick det inte något rykte om dig och henne häromdagen?
Jo, det gjorde det. Ja, ja men det är
det. Är det någonting på gång?
Det är en kompis.
Ingenting på gång?
Nej, alltså...
Du ser lite hemlig ut.
Jag är det.
Ja, nej, jag ska inte pressa dig. Men är det något annat som du tycker att vi inte har benat i?
Nej, jag tror jag har pratat om det mesta. Mm. Men det är ju så här, nu fortsätter ju livet. Nu kommer nya äventyr och nya grejer. Så att jag är bara spänd på att se vad som kommer hända nu.
Ja, men du känns så... full av allting, så att det är nog inga problem, det händer nog grejer.
Det kommer nog hända grejer, ja. Det tror jag med.
Ja. Men tack för att du ville vara med i Kändispodden.
Ja, jättekul att vara med.
Härligt. Verkligen. Det var poddebut det här för dig.
Det var första gången i en podd. Hur skötte jag mig?
Ja, jag tycker att du var toppen.
Jag tycker det.
Det kanske blir någon framtid för dig där också.
Kanske.
Ja. Startar vid sidan om. Men till alla som lyssnar, gå in på iTunes och skriv en liten härlig recension och ge avsnittet högsta betyg, så blir Niklas toppen glad.
Då blir jag glad.
Ja. Tack, tack. Hej då.
Tack. Jämt.
Du har ju inte svårt för att prata.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.